Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Hej och välkommen till avsnitt 58 av Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Ett av de hetaste ämnena man kan tala om just nu är låggradig inflammation. Detta elände som verkar vara roten till det onda. För visste du att hormonbalansen påverkas av inflammationer? Men inte bara det, utan även ångest, oro, kroniska sjukdomar, allergier, cancer, ledsmärta. Ja, i stort sett allt verkar det som. Men ja, frågan är ju, vad triggar inflammation? Och då får vi veta att bland annat högt blodsocker och stress kan vara problematiska triggers. Men hur löser vi alla de här problemen? Jo, men det ska du få lite insikt i med hjälp av Martina Johansson. Så välkommen att lyssna. Martina Johansson, välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Eller välkommen tillbaka ska jag säga.
Ja, det är jättekul att vara tillbaka äntligen.
Ja, vi har haft förmånen att ha dig med i avsnitt 21. Mm-hmm. Och då pratade vi om hormoner och vi pratade väldigt mycket om att det inte bara är könshormoner som styr våra kroppar utan massor med andra spännande. Och där har ju du en fantastisk bok som heter Hormonbibel 2.0. Mm-hmm. Men idag så ska vi prata om en ny bok som handlar om inflammation, roten till sjukdom och hur du själv kan läka. Mm. Och det här har du inte bara gjort alldeles själv, men berätta lite. Du är ju inte bara författare utan du är ju ett civilingenjör i medicinsk teknik.
Stämmer, ja.
Och så är du också vetenskaplig redaktör. Berätta, vad innebär det?
Det innebär ju att jag läser och granskar vetenskapliga artiklar innan de publiceras i sina tidskrifter. Så att jag läser och reviderar mycket forskning och det är så som jag håller mig uppdaterad. Så det är en kombination av intresse och jobb kan man säga.
Och är det så du hittar ämnena för kommande böcker?
Det är det faktiskt inte, men det hjälper att vara påläst. Men jag går mycket på trender och också ett intresse av att självläka och att må så bra som möjligt. Så att jag är ganska bra på att plocka upp grejer som trendar och sådär. Så det är därifrån inspirationen kommer mer än någonting annat.
Mm. Och du har ju en otroligt populär blogg och du skriver för, du har ju en otrolig lyssnarskara och följarskara på Instagram och så vidare. Men nu har du också valt att ta med en medförfattare som heter Ralf Sundberg och han är läkare och docent och han föreläser också. Jag såg också spännande att han har varit med och avslöja Macchiarini i den här stora härvan på Karolinska i Stockholm.
Yes, det stämmer.
Hur har ni två bondat ihop er då?
Alltså vi har känt varandra i flera år alltså på grund av att vi har gemensamma intressen och vi har föreläst i lite samma sammanhang och sådär. Så det var, ja, vi lärde väl känna varandra för en 6 år sedan kanske. Och har liksom stött på varandra då och då. Och när Ralf berättade att han hade en halvskriven bok liggandes hemma om, ja, det var väl tänkt som en lärobok från början då, om bland annat inflammation och sådär. Då tänkte jag att så kan vi inte ha det. Han kan inte ha en halvskriven bok. Han är en jätteduktig författare. Jag tänker att det här måste vi kunna göra någonting av. För han hade en annan medförfattare från början som inte riktigt liksom, levererade sin del. del av dealen. Så att jag tog upp tråden på det då, och tillsammans så gjorde vi om den här boken till en mer populärvetenskaplig bok som fler kunde ta del av, så att vi lättade upp innehållet lite, för den var väldigt tung från början. Det Ralf hade skrivit var väldigt mycket medicin, mycket biokemi och väldigt mycket ja, men, ren kemi som vi har liksom gjort om för att det ska bli mer läsbart och för att fler ska kunna liksom använda informationen. Och vi har även gjort liksom lite mer så här how to, hur man tar till sig det och vad man ska göra med det.
Mm. Och jag kan ju vittna om att den är lättläst. Jag har läst den nu 3 dagar på raken här för att ta till mig så mycket som möjligt. Jag tycker det här är superspännande. Men berätta för mig, varför kommer det här med information upp överallt nu?
Mm.
Vart man än vänder sig så tycker jag att man läser om inflammation och roten till att det är roten till det onda. Berätta, vad är grejen?
Så jag tror dels att tiden har varit lite inne för det nu, för att det är ju många som har grävt i det här hälsospåret i några decennier nu, och liksom, hur ska vi leva, hur ska vi äta, varför är vi så sjuka? Och nu de senaste 10 åren så har ju människor blivit sjukare och sjukare, och även barn har blivit sjuka. Det är inte bara fysiska sjukdomar, utan det är ju också ja, men mycket mentala problem som ADHD och sånt, och man undrar ju liksom, Vad kommer allt det här ifrån? Varför har vi blivit så sjuka nu? Och vi blir ju äldre och äldre, men samtidigt så är det många som inte mår bra. Liksom, i alla olika åldrar så är det, ökar ju ohälsan. Och sen, jag tror det var 4-5 år tillbaka kanske, så började ju många fokusera på sin tarmhälsa. Och det vet man ju nu att ungefär 75% av immunförsvaret sitter i tarmarna. Okej, då har vi ju en ledtråd där, eller vi har 2 ledtrådar. Vi har immunförsvar och vi har tarmar. Och när vi äter mat, ja givetvis, det interagerar med våra tarmar. Maten påverkar tarmfloran. Tarmfloran påverkar vårt immunförsvar. Och har vi ett dåligt immunförsvar, eller ett sänkt immunförsvar, då drabbas vi lätt av låggradiga kroniska inflammationer. Och det har man sett att det är ju en går som en röd tråd i så många olika hälsotillstånd, allt från ja, alltså ledproblem till mentala problem som oro, ångest, depression och sånt. Så att det är verkligen man kan se de här, det går ju att mäta inflammation, och man har ju sett det liksom, att det är så många som har förhöjda inflammationsmarkörer.
Och det, då, hur mäter man det? Pratar vi blodprov eller vad gör man?
Blodprov, ett blodprov.
Och vad heter det provet man tar?
Man kan ta en snabbsänka, vad man gör på vårdcentralen. Och man kan också ta ett annat test som är, ja, man brukar ta det via venöst prov. Och då ser man sin inflammation lite mer över tid. Och ja, det finns 2 olika prover för det som man kan be läkaren att ta. Och det är väldigt ofta man ligger lite förhöjt på de här testerna. Och det är ofta någonting som inte riktigt tas på allvar. Utan de flesta accepterar att gå med en låggradig inflammation. Trots att de...
Men jag har förstått tidigare, och det har vi också hört från Kristina Andersson som har varit med i podden tidigare, att hon säger att en viss inflammation är nödvändig i kroppen. Att det är ju att vi har hälsosamma bakterier som jobbar. Så vad, om man nu liksom mäter den här inflammationen, hur mycket kan man acceptera? Finns det en skala?
Det finns en skala. Mellan 0 och upp hur högt som helst i princip. Men man brukar säga att kvinnor ska ligga... Ja, under 10 i alla fall, och män ligger lite lägre. Kvinnor ligger högre på grund av menstruation och andra processer. Ligger man upp mot 30 så kan det fortfarande anses som normalt. Men i min värld så är det definitivt för högt, och man skulle må bättre av att sänka det. Men några liksom, frihetsgrader har man ju. Om man har liksom, några enheter så är det fortfarande okej. Men...
Och desto äldre man blir, desto högre får man ligga för att vara normal, kan
precis,
man säga så?
Precis. Är man över 60 till exempel, då är det ingen som rycker på axlarna om man har liksom en sänka på 20-30. Men är man i 20-årsåldern så anses det liksom för högt då. Men vad jag och Ralf diskuterar då är ju att varför ska man acceptera inflammation bara för att man blir äldre? Det tycker inte vi känns rimligt. Varför ska man acceptera ohälsa bara för att man är över en viss ålder?
Nej, men är inte det för att man har utsatts för slitage under så lång tid och våra organ inte riktigt är lika pigga och kan rena oss och fixa oss lika bra, eller?
Nej, det är det inte, utan det är ju att äldre personer, visst, de har levt längre, men de kanske också har haft en sämre livsstil under lång tid som påverkar inflammationen. Och att unga personer, dels okay, de har en annan kapacitet, men samtidigt så kanske de inte utsätts för lika mycket under lika lång tid. Så att, jag menar, är man äldre så tycker jag nästan det finns en större anledning att försöka jobba med sin inflammation för att undvika de här livsstilssjukdomarna som kan komma när man åldras.
Mm. Och det här med accepterad inflammation då, mm. om vi går tillbaka till det som Kristina hänvisar till, att vi måste ha lite inflammation i kroppen för annars funkar inte immunsystemet. Mm. Hur mycket är det då?
Det är svårt att säga något exakt värde, men alltså jag tycker man kan gå mycket på hur man mår. Har man ledproblem till exempel, artros och sånt, då har man ju definitivt för mycket inflammation. Har man magproblem, alltid svullen mage och sånt, definitivt för mycket inflammation. Om man har problem med hud, hår och naglar, man har liksom utslag eller akne och sådana saker. Det är ju ingenting som jag tycker att man ska acceptera. Det är liksom hela tiden inflammatoriska processer som är liksom för mycket. Likaså allergier, definitivt.
Men allergi är en form av inflammation, förstår jag, när jag läser er bok.
Yes, det är det. Och det kan man bli av med. Om man sänker inflammationsnivåerna i kroppen så kan man bli av med sina allergier.
Ni refererar ju till över 90 studier och rapporter och artiklar i den här boken.
Mm.
Och det som förvånar mig lite grann är att det är många som inte är så nya.
Mm.
Du sa i början här att du tror att det beror på att tiden är inne.
Mm.
Men i och med att det är så mycket forskning som ändå har några år på nacken, har det här inte nått ut i vården? Jag tänker...
Nej, jag gör det inte.
Nej, berätta.
Nej, alltså... Mycket forskning är ju inte, som är bra är inte så himla ny, och det, jag menar, det finns forskning från början av 1900-talet som är jättebra och som man fortfarande skulle kunna använda där de har gjort liksom jätterigorösa upptäckter och sånt. Men sen, jag menar, nu är det ju, de senaste åren så har det ju förekommit liksom en ökande mängd forskningsfusk, och det har inte varit lika tillförlitligt med mycket studier och sånt. De studierna som vi gillar och liksom förlitar oss på, de är väldigt så här baserade på fysiologi och på biokemi. Och då gör det ingenting att studierna är lite äldre, för att då är det liksom fortfarande baserat på liksom en biologisk grund, eller vad man ska säga. Medan många nya studier kanske är mer så
epidemiologiska, eller?
Exakt, det var det ordet jag var ute efter. Och man har gjort liksom koststudier och sånt, och man har tittat väldigt smalt och sånt på någonting, och där man kanske ändå inte får ut så himla mycket information av det.
Men här finns det ju ett problem, för att ni har ju valt att tro på ett antal studier, och sen så finns det någon annan som väljer att tro på en annan studie, och vi stackars vanliga människor, vad ska vi tro på?
Alltså, vad vi skriver om i boken, det är ju ganska mycket basic fysiologi och biokemi, så att det är ju inte egentligen några nya rön eller någonting sånt, utan det är ju egentligen mer hur kroppen fungerar, och det är ju liksom ganska lätt att argumentera för att den fungerar på det sätt den fungerar, för att det går att mäta. Man kan titta på data, man kan mäta på sig själv, man kan göra blodtester av alla dess slag och se hur kroppen reagerar, så att det är ju inte liksom direkt några så här fantastiska nyheter, utan det är ju lite mer fysiologi för allmänheten, att det här, så här funkar kroppen, det här händer när du gör så här kan du göra istället.
Om man tar klimakteriebesvär nu, så är ju inte det övergångsbesvär, får vi väl kalla det för. Mm. En av dem, för om vi bortser från det här med stress, irritation, svårt med minne och så vidare, så har vi också några fysiologiska problem, vilket då många drabbas hårt av, värmevallningar till exempel.
Mm.
Det refererar man ju till att det har att göra med att värmeregleringssystemet i hjärnan tar tid på sig att anpassa sig medans östrogennivåerna går ner. ner. Mm-hmm. Hur tänker du där, just med de här klassiska klimakteriebesvären? Mm. Är det överhuvudtaget... För jag tänker att en del kvinnor drabbas ju inte alls av klimakteriebesvär, trots att de går igenom det.
Ja, absolut.
Och har det att göra med hur inflammerade de är eller hur de inte är? Eller är det här bara hormonellt?
Hormonerna påverkas ju jättemycket av inflammation. Och klimakteriet blir liksom jobbigare om man har mycket kronisk låggradig inflammation, definitivt. Och alltså, det är jättetydligt att se till exempel hur personer som har svårt att reglera sitt blodsocker också har mer problem med värmevallningar till exempel. Och högt blodsocker får man ju mest på grund av hur man väljer att äta. Om man äter mycket snabba kolhydrater får man ofta mer problem med värmevallningar. Om man äter mer artegen föda, mer kött och grönsaker, naturliga fetter, får man oftast ett bättre blodsocker och bättre värmereglering.
Okej, okay. Så hormonell balans triggar ju då många av våra besvär. Hur kan man då ta itu med det? För att du nämner några kostråd här. Men vad ska man göra nu om man nu ska läka kroppen? Och hur strikt måste man vara? Och vad ska man ta till sig? För att vi får ju höra å ena sidan att man ska äta vanlig mat och man ska undvika socker. Och så finns det någon som säger att man inte ska äta gluten. Och så finns det någon som säger att man inte ska dricka mjölk. Alltså, det är så svårt att veta vad man ska ta till sig. Och hur ska man ta sig an det här?
Jag håller verkligen med om det, men en viktig hörnsten i själva livsstilen är ju stressen, att ta tag i sin livsstress. Och det tror jag faktiskt att vi pratade om förra gången jag var här också, i det förra avsnittet, hur viktigt det är det här med hur man lever och även hur man förhåller sig till sin... Ja, men till sitt liv och att liksom fatta beslut för sin egen skull och ta tid för sig själv och liksom ta tid till att träna och ta tid till egenvård och sånt. För att just stress blir mer och mer toxiskt för kroppen ju äldre vi blir, för att vi har våra binjurar som producerar stresshormonet kortisol. Och utöver kortisol så producerar de även progesteron, DHEA, testosteron, östrogen och så vidare. Så att efter klimakteriet eller under tiden man går in i klimakteriet och äggstockarna inte längre producerar lika mycket hormon, då förlitar man sig liksom helt och hållet på sina binjurar. Och om de är upptagna med att producera massa kortisol för att man är uppe i varm och är stressad och man kan liksom inte riktigt fixa sin livsstress, givetvis så blir klimakteriebesvären mycket jobbigare för att man får mycket mindre könshormoner. Alltså den kapaciteten som binjurarna har att faktiskt tillgodose oss med tillräckligt med progesteron och sånt för att klara av en bra övergång till klimakteriet, då har inte de liksom den förmågan om de hela tiden måste, för att de prioriterar alltid stresshormoner, för att stress är ju liksom en krissituation och det handlar om vår överlevnad. Och det är alltid prioriterat framför fertilitet och könshormoner. Så att det är en jättestor pusselbit just det här med hur man hanterar stress. Och hur man tränar till exempel. Och hur bra man är på att ta liksom tid till sig själv. Och kanske liksom meditera eller göra yoga och såna här mer nervarvande grejer.
Mm. Mm. Och sen maten, hur kommer den in?
Maten handlar ju mycket om att undvika skräpprodukter, undvika konstgjorda produkter, undvika mat, liksom färdiga rätter och sånt, eller färdiga grejer med... Om man går till affären och börjar vända på förpackningarna så kan man verkligen bli chockad och se att det är jättemånga förpackningar. Det står på framsidan healthy, green, good choice och liksom så här slagord för att liksom, ja, men det här är en bra produkt och det är liksom blommor och söta djur på och allt möjligt. Och så när man vänder på förpackningen så ser man liksom en lång lista med ingredienser med grejer man kanske knappt kan uttala. Eller det är bara nummer eller det är olika liksom vegetabiliska oljor och massa olika grejer som de har slängt i. Och det här, liksom, oavsett vad det står på framsidan så är det här inte en bra produkt. Och när det kommer ner till våra tarmar och börjar interagera med tarmfloran och sånt, då blir det liksom problem. Så att alla de här produkterna som är onaturliga, nya, nyskapade produkter, de brukar liksom i förlängningen ge någon typ av problem. Så att det är steg ett, det är att bara kasta ut allting sånt.
Och steg två?
Steg två, det är att fokusera på naturliga råvaror, alltså produkter som inte har någon innehållsförteckning. Alltså om du går och köper grönsaker, de behöver ingen innehållsförteckning. Om du köper kött, om du köper ägg, om du köper fisk, det är liksom bara vad det är. Så det är steg nummer 2. Steg nummer 3 är att börja titta på kvaliteten på maten, oavsett vilken kosthållning vi väljer, så att man väljer livsmedel av bra kvalitet. Och sen att man kanske väljer att äta mer arteget, som jag förespråkar väldigt mycket. Att man
vad
kanske
betyder det?
Arteget, att människan i begynnelsen har käkat väldigt mycket animalier. Att man har ätit mycket kött, man har ätit hela djuret, blod och benmärg och inälvor och allting. Och ätit en mindre mängd grönsaker och kolhydrater. Att man fokuserar ganska mycket på kött, fisk, ägg, lite grönsaker. Men också de här naturliga mättade fetterna från djur till exempel. Smör, ister, talg och den typen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Ja, och liksom kul att se vad är det som händer där liksom. Vad kan man mer göra? Hur långt kan man gå liksom? Vad händer då? Och jag själv följer ju en väldigt så här, strikt ketogen kost. Så jag gillar ju att vara i ketos. Så att jag käkar så mycket fett att min kropp använder fett som sin primära energikälla. Så att jag använder inte kolhydrater, jag använder bara fett. Jag använder mitt egna kroppsfett och jag använder fett från maten.
Vi kan ju lägga till att Martina har inte så mycket kroppsfett.
Nej, så jag äter ju väldigt, det kommer ju mycket från maten liksom. Och det är ju någonting som jag förespråkar personligen liksom. Och som jag tycker funkar väldigt bra. Jag är inte alls rädd för kolesterol, utan jag äter väldigt mycket kolesterol. För varenda cell i kroppen består av kolesterol. Och våra könshormoner byggs upp av kolesterol. Så att om man vill ha en smooth övergång in i klimakteriet och ha så mycket könshormoner kvar som möjligt, så ska man absolut inte vara rädd för kolesterol. För det är därifrån vi får våra könshormoner.
Mm. När du pratar nu så blir det ju lätt att tycka att du är lite extrem, och det är du också.
Ja.
Så att om man ska köra den här lite mjukisvarianten då, så här, hur strikt behöver man vara?
Ja.
Jag tänker så här att en del säger så här, att för att verkligen få effekt och bli av med en inflammation som man har dragits med länge, måste man alltså bara gå från 0 till 100 liksom snabbt för att det ska hända något? Hur många månader tar det? Hur graderar man det, sin effekt eller det man lyckas åstadkomma?
Jag tycker att man kan se väldigt mycket genom att titta på sig själv i spegeln. Och titta på fettfördelning och titta på hudkvalitet och hårkvalitet. Liksom, hur ser jag ut? Liksom? Ser jag frisk ut? Ser jag fräsch ut? Hur ser mina ögon ut? Hur ser tungan ut? Hur ser mina naglar ut? Då får man en ganska bra bild av hur det är ställt i kroppen. För att man kan se lite liksom, utifrån vad som händer på insidan. Och så att liksom, man ser ju då till exempel, många mäter ju sin vikt och är ganska fokuserade där. Så att har man mycket problem med vikten, då kan man ana att det ligger en inflammation i botten. För att kroppen jobbar med någonting och att den därför, för att inflammation är en katabol process, en nedbrytande process, och viktuppgång är en anabol, en uppbyggande process. Så har man hela tiden viktproblem som man kämpar med, så kan man ana att kroppen försöker kompensera för någonting, den försöker liksom bekämpa inflammationen. Så då kan man med.
Så vad menar du? Att den, de kalorierna man tar in, använder den till bekämpa inflammation?
Eller den börjar lagra in fett för att liksom skydda sig själv.
Ja, okej. För jag tänker, annars borde det gå åt mer energi om man hade mycket inflammation.
Ja, det är tvärtom, är det så att då vill kroppen liksom rusta upp liksom inför den här krisen. Aha. Det är också därför man ofta går upp i vikt när man är mycket stressad och sånt. För att det är en kris och kroppen vill då samla fettet mitt på kroppen där det är lättillgängligt och man vill liksom kunna använda det snabbt i en krissituation.
Jag tycker det här är superspännande. Ja. Jag tänker också, träning kommer ju in i det här.
Ja.
Och då tänker jag också att många kvinnor får ju, i den här övergångsåldern får ju, kämpa ju på. Man är stressad i botten, man kanske äter dåligt, och nu har vi också fått lära oss att de flesta av oss går runt med massa inflammationer som stressar våra kroppar.
Mm.
Och så är det hormonpåslag som stressar.
Mm.
Och så när man då börjar träna så upplever man att fan, jag springer inte 5 kilometer lika fort längre, eller jag orkar inte gå upp för trapporna lika bra längre.
Mm.
Och då tänker man att det är en extra, man måste straffa kroppen genom att träna hårdare. Men egentligen så får vi höra många som säger nej, tvärtom, du ska dra ner för du behöver ge kroppen energi och fokusera på rätt saker.
Absolut.
Hur ska man tänka med träning?
Ja, alltså, den träningen som man gör, den ska inte vara katabolträning, nedbrytande, stressande träning. Så att jag är ju inte ett jättestort fan av cardio, alltså spinning, löpning och den typen av träning. För att det är oftast någonting som är väldigt nedbrytande och många använder den för att gå ner i vikt. Men det kan bli liksom en negativ loop där kroppen bara blir mer och mer stressad av den typen av träning. Så att vad jag rekommenderar hellre är att man fokuserar på långsam, ganska tung styrketräning. För det är mer uppbyggande och det är också bra för hormonerna. Styrketräning ger både tillväxthormon som är slankande, progesteron som är slankande, testosteron som också är väldigt slankande hormon. Och sen så att man kanske då tränar kanske yoga och sådana mer där man jobbar mycket med sin andning. De flesta, framförallt kvinnor, toppandas väldigt mycket. Kan inte fylla hela sina lungor med luft även om de försöker. Och det är ju någonting som också ger en sån här låggradig stress i kroppen, att man aldrig riktigt andas ordentligt. Så därför så typ kan yoga och meditation och olika typer av yoga och sånt kan vara en väg in för kroppen att syresätta sig bättre. Och det kan också ha liksom viktminskning som effekt. Vilket många blir väldigt förvånade över. Men just att kroppen får varva ner och att man börjar andas, att man kan komma in i det parasympatiska nervsystemet, det här rest and digest-systemet liksom, och låta kroppen varva ner och så få bättre sömn och bättre fettförbränning.
Vad spännande.
Ja.
Du, boken, om vi kommer tillbaka till den.
Ja.
Den är ju uppbyggd med, ni pratar om immunförsvar.
Yes.
Och ni pratar om stress, ni pratar tarm och mage, hjärta, kärl. Och så pratar ni om mat då, och framförallt då socker och det här med skräpmat och så vidare. Man ska undvika. Och en sak som också kommer fram hela tiden är att man ska undvika alkohol.
Mm.
Berätta varför alkohol är så farligt.
Ja, alkohol är ju ingen hälsoprodukt. Nu utmålas det ofta så i media att rödvin, lite rödvin här och där och sånt, att det är liksom, ja, men det är bra för hälsan, det är bra för kärlen och sånt. Men alkohol är ju ett gift för kroppen, och när vi dricker alkohol så behöver kroppen ta hand om det i första hand och liksom pausar precis alla andra processer i kroppen för att vi är förgiftade. Och alkohol är stressande, det ger en biologisk stress i kroppen. Vissa använder det för att slappna av och sådär. Och det kan väl ha liksom en temporär positiv effekt, men i längden så är det nästan alltid negativt. Och kan man dra ner eller kanske till och med sluta helt, så kommer det definitivt vara bättre för hälsan att inte dricka alkohol.
Men det här med att göra saker ibland, att äta godis ibland, att ha fredagsmys ibland. Ni tar ju upp det som någonting som man ska försöka undvika. Sabbar man hela veckans vällevnad genom att frossa på helgen?
Det gör man definitivt. Det är väldigt många som förstör hela veckan genom att just frossa på helgen. För att det där med liksom att man kan unna sig ibland, givetvis kan man unna sig ibland, givetvis kan man dricka alkohol ibland eller äta godis ibland och sånt. Men det där ibland för många människor kan bli att det blir väldigt mycket mer än ibland. Det är varje helg och det är både fredag och lördag och det blir väldigt stora mängder. Och då kan det faktiskt vara så att hela veckans resultat förgås. tyvärr.
Och så får börja måndag, tisdag, onsdag håller den på att kämpa med det gamla. Och sen, så, ja, jag förstår.
Ja. Exakt, ja.
Ja. Du, en sak som jag är fascinerad av är ju det här man pratar egentligen aldrig om rökning längre. För det är så få inom situationstecken som röker.
Mm. Mm.
Men snus pratas det väldigt sällan om. Hur farligt är det?
Ja, det är ju en otroligt mycket bättre drog än cigaretter, för man har ju inte den farliga röken. Däremot så finns det ju många andra giftiga ämnen i snus som man kommer i kontakt med, som kommer in i blodbanan via tandköttet. Så att nikotinet i sig är väl inte direkt farligt. Det funkar, man kan använda nikotin inom vissa så här biohacking-kretsar där man jobbar med självoptimering och sånt. Så det är många som använder rent nikotin som uppiggande effekt istället, ja, för dess uppiggande effekt istället för koffein till exempel. Inget jag skulle rekommendera, men det är inte skadligt för kroppen på det sättet. Däremot snus som innehåller alla de här toxiska ämnena som kommer rakt in i blodet. Det är en belastning på kroppen, även om man kanske inte, man ökar inte sin cancerrisk på samma sätt som man gör med rökning. Men det är ju liksom en av alla grejer som belastar kroppen, definitivt. Så om man både snusar och äter socker och man dricker alkohol och man är stressad, då har man liksom många faktorer som bidrar till sin ohälsa.
Ja, det känns tydligt. Du, finns det något undermedel då?
Jag skulle säga att det inte finns det, tyvärr.
Nej, för annars har vi ju förstått nu att gurkmeja känns som att det är...
Ja, det är många som gillar gurkmeja.
Ja, ja. Vad säger du om det? Bara för att jag tycker det är spännande att höra vad du säger.
Ja, så jag skulle inte ha så stor tilltro till gurkmeja. Jag tycker det är liksom vad man gör 80% av tiden som spelar roll. Sen om man slänger in lite gurkmeja i en annars liksom toxisk kropp som, där man bara är stressad och äter fel jämt och mår jättedåligt och så har man lite gurkmeja smoothies, det kommer liksom inte riktigt långt. Men som tillskott till en annars hälsosam livsstil så kan det säkert göra stor skillnad, absolut. Ja. Om man tycker att det funkar så ser jag inget hinder.
Nej. Slutligen, jag vet att många som följer dig och gillar dig är nyfikna på dina egna hacks. Vad är det senaste?
Oj, det senaste.
Eller du håller på med hacks hela tiden, men berätta något spännande som du har kommit på det senaste halvåret.
Oj, det senaste halvåret har det varit väldigt mycket fokus på just inflammation. Och jag själv har experimenterat mycket med min egen kost. Och jag har testat det senaste att ta bort alla grönsaker från min kost och bara äta animaliska produkter. Det är en diet som har trendat ganska mycket nu i sociala medier som kallas för carnivore. Att man är en carnivore, att man äter bara kött helt enkelt. Och det har fungerat förvånansvärt bra för många människor just för att man plockar bort allting som potentiellt kan trigga inflammation i kroppen. Så det har jag experimenterat med.
Men vad får man då de mineraler och vitaminer som finns normalt sett i grönsaker ifrån?
Det får man ifrån kött. För att många vet inte hur extremt mycket vitaminer och mineraler kött faktiskt innehåller. Och då pratar vi om de feta bitarna. Om man pratar om alltså inälvor, ätit mycket lever och kycklinghjärtan och alla möjliga olika grejer som folk normalt sett undviker. Så det har jag testat.
Du har käkat hela djuret?
Ja, liksom. Hela djuret, absolut. Ja. Och det är någonting som jag kanske inte rekommenderar till folk direkt. Men utan det är mer en intressant grej att det finns och att folk använder det. Just människor som framförallt då har mycket inflammatoriska problem använder det och det verkar fungera. Så jag ville testa och se vad det kunde göra för mig. Men jag tror att jag är kanske lite för frisk för den kosten, så att jag nöjer mig med min vanliga lågkolhydratkost. Funkar bra för mig.
Ja, och då äter du i huvudsak kött, fett, grönsaker.
Ja, precis. Ja. Så att jag behöver inte plocka bort grönsaker eller bär och sånt. För att jag är liksom frisk och vältränad. Så då jag tycker mer att man ska inkludera hellre än exkludera. Mm. Det tycker jag är viktigt ändå. Att man lägger till så mycket man kan komma undan med för att få liksom en mer varierad diet. Så jag är inte så nitisk och extrem som det kan verka.
Nej, men det känns ju tryggt, hörde jag på att säga. För jag tror att många blir lite avskräckta när de hör det här att vi liksom bara, åka och köpa ett lamm och sen börja käka.
Ja,
det är liksom lite extremt.
Ja.
Men du, tusen tack Martina, så spännande.
Ja,
jag tycker den här boken känns fantastisk. Ni pratar ju också jättemycket om cancer och hur det uppstår, hur det är en av, att inflammation är en av triggersarna och så vidare. Så att jag kan varmt rekommendera den här boken. Jag tycker den är superspännande.
Vad roligt.
Ja, och jag tänker att vi kan kanske lägga upp någon liten spännande länk till din blogg som du alltid skriver spännande saker på. Så får man läsa och höra vidare om dig där. Har vi missat någonting som vi behöver lägga till som är viktigt med den här boken?
Oj. Alltså jag tycker vi har pratat jättebra. Vi har tagit upp jättemycket bra grejer. Så att jag är jättenöjd med det här samtalet. Jag tror vi har fått med det mesta faktiskt.
Ja, vad härligt. Ja. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag, Martina Johansson.
Tack så jättemycket.
Skulle det vara spännande att göra en liten städning i vad man utsätter sig för? Tänk om resultatet blir ordning på hormonbalansen och därmed bättre sömn, balanserad vikt och skönare psyke. Om du gillade Martina så missa inte avsnitt 21 om du inte redan har lyssnat på det. För där var hon med och talade om alla möjliga olika sorters hormoner som balanseras i vår kropp. På klimakteriepodden.se och Klimakteriepodden på Facebook så hittar du länkar till flera intressanta artiklar som Martina har skrivit, så missa inte det. Du kan också se fram emot att Maria Borelius gästar podden om ett par avsnitt. Med sin bok Hälsorevolutionen så har ju hon pratat jättemycket om inflammation och spännande forskning som ledde fram till många olika svar, bland annat hennes eget välmående och balans i klimakteriet. Men redan nästa vecka kommer det ett nytt avsnitt och då ska det handla om hur vår sexuella hälsa påverkar oss och vårt klimakterium. Och lite nya infallsvinklar på ett sätt som kommer vara nytt för många. Vill du under tiden komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så mejla på info@klimakteriepodden.se och följ gärna Klimakteriepodden på Facebook och Instagram där du alltid hittar lite extra material mellan avsnitten om du är sugen. Så stort tack för att du har lyssnat. Hej då!
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.